Ja, men det är jättekul att vara här. Det är väldigt, väldigt spännande. Vi flyttade in i söndags uppe på Ryttans väg. Köpte ett hus där och det. Men ja, väldigt, vad ska man säga? Jag känner mig väldigt ödmjuk att stå här, och det känns spännande att få vara här tillsammans med er. Jag hann hälsa på några av er innan, men ni får ursäkta om jag inte kommer ihåg vad alla heter, så hälsa gärna på mig igen. Så. Så. Nej, men det, ja. Jag vet inte vad jag ska säga mer, men vi möts igen. Jag tog med en gammal reklam. Det finns ingen bild här, men jag är en gammal, jättegammal reklam. Vad säger man? Det står: Socialstyrelsen vill att vi äter 6-8 skivor bröd om dagen. Är någon som känner igen dem här? Här står det: ät mera bröd, 6-8. Det blir du inte rundare av, bara sundare. Brödinstitutet. Någon som kommer ihåg vilket år dessa kan vara ifrån? Det är från 1976. Nu var inte jag så gammal då. Eller ja, jag var inte alls. Men jag har läst mig till i alla fall att de här reklamkampanjerna, de fanns helt plötsligt, så fanns de överallt. På stora reklamtavlor, helsidesannonser, på bussar och i tunnelbanan. Och nu är det ju inte som man kan tro att det var Socialstyrelsen som låg bakom den här kampanjen. Men de flesta trodde det. Och uttrycket 6-8 skivor bröd om dagen, det kommer att leva kvar i väldigt många svenska medborgares liv under en väldigt lång tid. En skolelev från den här tiden, han berättar att brödkorgarna i matsalen, de fylldes med vitt formbröd, och hela tiden fick vi elever höra hur viktigt det var att få i sig 6 skivor bröd om dagen, och skolan inskaffade även brödrostar. Är det någon som känner igen det här, eller har jag bara hittat på? Några som kanske känner igen det lite i alla fall. Socialstyrelsen hade tidigare haft väldigt många försök att försöka påverka människors kostvanor, men hittills hade man inte lyckats. Men med den här kampanjen då, så såg man att för första gången då kunde man ändra människors negativa attityd mot matbröd. Och detta är då kanske bara en av många normer som man skulle kunna kalla typisk svensk. Och det kanske inte är så aktuellt idag. Många yngre skulle inte alls känna igen det här. Men annat som man kan identifiera sig med som svensk är att, i alla fall som man hör från andra som kommer till Sverige, det är att vi står gärna i kö, vi kommer i tid och vi har alltid bilbälte och sådär. Jag har bott utomlands i flera omgångar, och det är märkligt att så fort man kommer utanför Sveriges gränser så blir jag sugen på lakrits och knäckebröd och kaviar. Även om jag kanske inte äter det så ofta när jag är hemma så. Och vi är också, ja, men vi tar för givet att vi kan lämna våra barn på förskolan så att vi kan jobba. Och för vi förväntar oss att staten ska ta hand om våra äldre eller våra föräldrar när de blir gamla. Så utan att vi tänker på det, så är vi präglade av det ställe som passet säger att vi kommer ifrån. Men vad passet inte berättar, det är att vi har dubbelt medborgarskap. Som kristen så har vi även medborgarskap i ett annat rike. Och i Filipperbrevet kapitel 3 vers 20 så skriver Paulus så här: vårt hemland är himlen. Eller om man läser i folkbibeln så står det att vi har vårt medborgarskap i himlen. Och om man läser hela det sammanhanget så säger Paulus ungefär så här: att se på dem som lever efter den förebild ni har i oss. Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar, Att många lever som fiender till Kristi kors. Dessa som bara tänker på det jordiska. Men vi har vårt medborgarskap i himlen. Står därför fasta i Herren. Så Paulus han poängterar här att ja, men vi har vårt hemland, det är himlen. Nu är ju inte det ett ställe som vi redan har varit på, men ändå så har vi en stor föraning om vad det innebär, vad är det som väntar oss där genom olika bibelberättelser och visioner. Och Paulus han vill här som kontrast då till alla som bara lever för det jordiska, att lyfta, få oss att lyfta blicken och se att det finns så mycket mer i livet än att bara försöka uppfylla sig själv. Han uppmanar till att leva som att himlen är en verklighet här och nu. Att hoppet om en framtida förvandling, att det innehåller ett löfte om att redan nu så finns himlen inom räckhåll. Så himlen är vårt hemland, och det egenskaper som vi känner till om himlen, det uppmanas vi att ta med oss hit och leva ut redan här och nu på jorden. Precis som vi ber i bönen Fader vår. Där ber vi, låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Jag tror vi hör ofta om det hopp som väntar oss en gång i himmelen. Men Paulus han vill då visa på att vi får vara med och visa på det hoppet redan här och nu för våra medmänniskor. Han säger inte att en gång i framtiden kommer vi få vårt medborgarskap i himmelen, utan han säger att vi har det redan nu. Och Jesus han sa det också flera gånger att himmelriket är nära. Himmelriket det är här. Himmelriket det är inom er. Tänk vilket privilegium. Vi är medborgare i Guds rike. Men hur präglar det oss? Om att vara svensk gör att vi äter 6 skivor bröd om dagen, vad gör det då med oss att vi är medborgare i Guds rike? Tidigare i Filipperbrevet så skriver Paulus något som jag tror är hans önskan om hur detta skulle prägla oss. Jag vill läsa lite längre stycke, eller lite några mindre stycken från börja i Filipperbrevet 1:27 skriver Paulus så här. Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, så att jag, vare sig jag besöker er eller är någon annanstans, får höra om er att ni står fasta i en och samma anda, att ni sida vid sida kämpar för tron på evangeliet och aldrig någonsin låter er skrämmas av motståndarna. Och kapitel 2:1. Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från anden, om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Och ner till vers 12. Därför mina kära, ni som alltid har varit lydiga, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara så som när jag var hos er, utan ännu mer nu när jag är långt borta. Ty det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Gör allting utan knot och utan förbehåll så att ni blir oförvitliga och rena. Guds fläckfria barn mitt i ett ont och fördärvat släkte där ni lyser som stjärnor på himlen. När ni håller er till livets ord. andas ut. Det är mycket. Paulus han verkligen, ja, när vi läser såna här texter som handlar om vår livsstil, så det kan lätt kännas betungande, det kan kännas mycket, det kan kännas överväldigande, och det kan lätt bli att man öppnar upp andra örat så orden bara åker rätt igenom. Men om vi tar de huvudpoänger som Paulus hade här, så kan man säga att han säger att ha Kristus som föredöme och modell. Att Kristi tjänande och självutgivande sinnelag, det visar vägen till kärleken. Och se inte på ert eget bästa, utan tänk på andra. Så på vilket sätt är ditt liv präglat av att du är en medborgare i Guds rike? På vilket sätt är mitt liv präglat av att jag är en medborgare i Guds rike? Om vi går tillbaka till den här brödkampanjen, så var det ju inte så att alla direkt bara gick och köpte bröd och satte i sig 6 skivor om dagen. Utan det fanns de som tyckte att det här är fruktansvärt. Socialstyrelsen ska minsann inte lägga sig i vad jag ska äta. Även om det inte var de som låg bakom kampanjen. Så, och det kanske är en dålig jämförelse, men när vi läser Paulus ord, som vi gjorde här i Filipperbrevet, så reagerar vi då på samma sätt som de som motsatte sig brödkampanjen, att ja, men här ska ingen komma och säga åt mig hur jag ska leva mitt liv? Eller tar vi till oss det som vi kallar Guds ord och låter det prägla våra liv? Att Jesus är ett föredöme, det tror jag att de flesta kan skriva under på. Och att Jesus han var tjänande och visade på kärlekens väg, det tror jag inte heller någon tvekar över. Men när det gäller oss själva, då har vi ofta svårt, jag i alla fall, att kan verkligen Gud göra någonting genom mig? Det kan vara svårt att landa i det ibland. En vän berättade för mig att i deras församling hade de en man, han kom från ett afrikanskt land och var gift med en svenska. Han jobbade på ett företag där de hade det ganska svårt. Det kom inte in några ordrar och så här, och företaget hamnade liksom i ett ekonomiskt svårt läge. Och när de hade styrelsemöte då, han satt med i styrelsen, så kom han med förslaget, ja men vi kan väl be för företaget. Vilket han också gjorde där och då. Och dagen efter så det fullkomligt rasslade in nya ordrar till företaget. Och ordrar på miljonbelopp, och allting vände liksom. Och samma sak det hände med någon maskin de hade där som inte fungerade. Han bad för maskinen och så började den fungera igen. Och det slutade någonstans med att de hade alltid ett Nya Testamentet liggande på maskinen. Men det intressanta i det hela, det var att den här mannen då, han visste att flera av hans arbetskamrater och flera av de andra i styrelsen, han visste att de också var kristna. Men det var ingen av dem som vågade stå med honom i bönen. Och vad berodde då detta på? Berodde på kultur, på rädsla, att inte tas på allvar? Eller var det så att de inte fullt ut förstod att de var medborgare i Guds rike? Jag vet inte, men nog är det lätt att tänka att det inte passar att föreslå bön i ett styrelsemöte. Men vart vi är födda, det väljer vi ju inte. Och vi ska vara glada att vi lever i ett så pass bra land som Sverige. Tyvärr så kan ju inte alla som söker sig hit stanna här. Men det finns ett rike som inte nekar någon medborgarskap oavsett omständigheterna som man kommer ifrån. Och det är Guds rike. Och det är ett rike som vi får representera. Himmelriket, det är nära. Himmelriket är här. Himmelriket är inom er. Och för ett tag sedan så såg jag en dokumentär på tv om Amish-folket i USA. För er som inte känner till dem så är det en kristen grupp som bildades för de ansåg att kyrkan hade blivit för världslig. Det kan variera lite mellan de olika Amish-samhällena, men i stort kan man säga att de motsätter sig allting som är modernt. Inga maskiner eller moderniteter har de. De är ofta självförsörjande och jordbruket är väldigt centralt hos dem. Det var väldigt intressant. Och de sa att det här med att bruka jorden, det ger dem den största närheten till Gud. Och det, gemenskapen var det som var viktigast för dem. Till exempel så firar man alltid gudstjänst hemma hos varandra. Och när bilen uppfanns så förbjöd man den för att man var rädd att ungdomarna skulle åka iväg och därmed bryta den här gemenskapen. Väldigt fascinerande, även om man kan ifrågasätta mycket av det. Men det som jag fastnade mest för, det var en händelse som utspelade sig 2006. Ni har säkert hört om det. Det var en man som tog sig in på en liten skola i Pennsylvania som drevs av en lokal Amish-församling. Han tog 10 flickor som gisslan och han sköt alla dem, varav 5 dog. Och skolskjutningar, det ser vi ju tyvärr alldeles för mycket av. Men det som överraskade världen den här gången, det var hur den drabbade Amish-församlingen reagerade. De berättade i den här dokumentären då att de förlät mördaren. De mötte hans familj med kärlek. De tog sig an hans fru och barn och gick på hans begravning. Detta liknar ju ingenting annat som man har hört. De praktiserar kärlek och icke-våld och att älska sina fiender och besegra det onda med det goda. En väldigt stark betoning på förlåtelse. Och utifrån då bland annat bönen Fader vår, där Jesus lär oss att be: förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och också ett annat ord som var viktigt är då att när Jesus säger: ty om ni förlåter människorna deras överträdelse ska er himmelska fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er fader förlåta era överträdelse. Och det var då detta som styrde deras handlande efter denna händelse där. Och hur är detta möjligt, tänker vi? Hur kan man agera så? Jag tänker att de visar på ett fullständigt bejakande av att leva i Guds rike. Och känns det provocerande så, ja, det tycker jag med. Och tanken med det här, det är inte att lägga någon tyngd på våra liv. Det kan vara lätt att känna så. Utan det kan vara lätt att tänka att det är så mycket jag ska leva upp till. Men då tror jag vi har lyssnat med fel öron. För vi har så lätt att först se på mig själv vad det kostar mig istället för att se på den andra parten vad det kan ge. Det kostar lite av oss själva. Men resultatet, det blir så otroligt vackert. Det kostar lite av mig själv att våga stå upp för min tro på arbetsplatsen eller på skolan eller hos min granne. Men skillnaden, den kan bli enorm. Det kostar lite av mig själv att våga att sätta andra före mig själv och våga förlåta någon som har gjort mig orätt. Eller rätt sagt, det kan vara jättejobbigt, men frukten av det kan bara bli god. Och det kostar lite av mig själv att böja mina knän inför Gud och säga: här är jag. Låt ditt rike få forma mig. Så jag tänker, vi måste försöka våga vända på perspektiven. Att se all den potential och allt det som finns om vi fullt ut låter Guds rike få prägla våra liv. För som vi läste tidigare i Filipperbrevet så sa Paulus att Gud är den som verkar i er för att hans goda vilja ska ske. Det är Gud som verkar i oss, inte vi som ska prestera något. Det är Gud som verkar i oss. Våga tro att han verkar i dig också. Och låt honom göra det. Vidare läste vi också, ni är Guds fläckfria barn mitt i ett ont och fördärvat släkte där ni lyser som stjärnor på himmelen. Vi behöver nog så många fler stjärnor här i världen och du är en av dem. Låt den få skina lika vackert som Gud ämnade när han skapade dig. Så gå hem härifrån idag med känslan av att du är en medborgare i Guds rike. Och det är något att vara stolt över. Amen. Jesus, jag tackar dig för att du har skapat oss, Herre. Tack för att vi får vara dina barn. Tack för att vi får vara en del av ditt rike. Tack för att du vill lysa igenom oss med hela din kärlek och nåd, Herre. Jag ber att vi ska få känna allt det goda du har för oss, Herre. Och låt oss få gå raka i ryggen och stolta över att vi tillhör dig, Herre. Låt oss få möta andra människor med den glädje och den kärlek du ger oss, Herre. Kom med din heliga ande och möt med var och en här inne idag, Jesus. Amen.